reportaget.
Passa på att uppleva konstutställningar på Västernorrlands museum. Jubileumsutställning med Bengt Lindström med teckningar, litografier, målningar med mera och träskulpturer och målningar av Gådjohultaren Harald Boström. Utställningarna visas på plan 1 fram till den 15 mars. Och behöver du syntolkning, kontakta personalen vid Västernorrlands museum. I utställningen Bärsärk, Bengt Lindström, så tar utställningen med betraktaren på Lindströms resa från ung sökande konstnär till folkkär vilde med omisskännligt uttryck och stora uppdrag. På Västernorrlands museum fram till den 15 mars kan du uppleva utställningen En trappa upp. Och det finns hiss i museet för dig som har svårt att gå i trappor. Flertalet utställningar har genomförts i Västernorrland genom åren. Och under en tid på 1990-talet fanns en konsthall i länet med hans verk ständigt installerade. Han satte också bokstavligen sitt märke på vårt landskap. En färgglad betongskulptur i en form som påminner om en slangbella reser sig invid E4-an i Timrå. Y-et. Drygt 30 meter hög sträcker den upp sina armar i blått, rött, gult och grönt. Ett konstnärligt manifest som är svårt att missa. Det gigantiska Y-et har, om inte annat, gjort honom känd för den breda massan i vår region. Kurator Linnea Therese Dimitrio guidar runt då kulturenhetens medarbetare var på besök på Västernorrlands museum. Och Spotlights redaktör var en utav dem.
Han har aldrig riktigt fått en så här konsthistorisk inramning tidigare. Så när jag blev ombedd att göra det så tyckte jag så att det var spännande att kanske lite grann så här relativisera hans storhet också i ett internationellt perspektiv. Men också för att hans konstnärskap ska tas på allvar. För många av dem som älskar Bengt Lindström, de är inte så intresserade av konst överlag, utan det är just Bengt Lindström som de älskar. Och det tyckte jag var ganska spännande också, för att det är också... För mig är det ganska så här roligt att han är så folklig samtidigt som ja, men han har aldrig fått någon seriös inramning så av hans konst egentligen. Men vi kan gå in, ska jag berätta lite. Utställningen har jag gjort som en klassisk, ganska så här kronologisk hängning. Men jag kanske också valt bort lite av det som folk redan har sett. De här största fläskigaste oljemålningarna, de har man kanske redan sett och de har visats väldigt mycket också. Han föddes i Storsjö kapell och sen växte han upp i Härnösand. Och en nyckel kanske till hans framgång senare, det var att när han var tonåring så var han otroligt utåtriktad och karismatisk ung man som tidigt bestämde sig för att han skulle bli världskänd konstnär. Och han var väldigt öppen med det i den här lilla stan, att jag skulle bli världskänd konstnär. Och folk trodde liksom på honom också för att han var så. Han var väldigt bestämd i det. På skollov och målade i fjällen och tänkte sig då att han skulle bli en sån här äventyrlig norrlandsmålare som Helmer Oslund till exempel. Så här kan man ju se ett så här tonårsförsök då på att måla en Helmer Oslund-vy. Så att det här var väl när han var i 15-16 års åldern. Och sen när han fyllde 18 så ville hans pappa som var skollärare att han skulle skaffa sig ett ordentligt yrke, så att han tvingades mer eller mindre att åka och skriva in sig på Konstfack i Stockholm där han skulle bli på teckningslärarlinjen. Men han hoppade av efter några veckor och så gick han i skola hos Isak Grünewald istället. Men han höll sig fast vid mer de här modernistiska idealen och han var väldigt imponerad av Grünewald särskilt, som hade varit hans lärare i Stockholm då. Och sen efter det, runt 1947, då kunde han inte stanna längre för hans mosters man dog och hon for till Alaska för att vaska guld. Det låter som en film. Men så då hade han inget boende. Så då fick han hjälp via sin mamma som då också måste ha varit en väldigt övertygande person. Så var det en grupp Härnösandsföretagare som gick ihop och gjorde som en pott pengar, ungefär som ett stipendium, för att han skulle kunna åka till Paris. Så från 47 fram till slutet av 60-talet eller slutet av 50-talet så hankade han sig liksom fram. Så det fanns liksom, även fast det inte gick så bra för honom internationellt, så han klarade sig. Han gifte sig också med en fransk kvinna som kom från en överklassfamilj, och de bodde hos henne, hennes föräldrar i Saint-Tropez en del av den här perioden. Det är också lite kul för att man bara, åh, han var en fattig konstnär i Paris, men ja. I alla fall. Så den här är från 1950, den här målningen, och den är i målet, kan man säga, en postkubistisk stil. Och hans jämnåriga, de jobbade helt mycket mer radikala stilar, så att den här skulle ju likväl kunna vara från 1930 som från 1950. Den är liksom, ja, så att han var en ung man med äldre lärare, så han gick hos Fernand Léger och André Léot och var väldigt influerad av dem. Och sen under en period där mot slutet av 50-talet så började han att arbeta mer abstrakt. Och då var det fortfarande de här modernistiska idealen som han arbetade efter. Så att det finns en sorts rytmik. Det är inte det här vilda, gestikulerande, abstrakta expressionismen som typ Pollock, ni vet, med flera. Den här väggen, jag har gett ganska mycket plats i utställningen för litografier, för jag tycker att det är kul, dels för att många har dem hemma. Det är, ni vet, det är som ett tillgängligt medium. Så det är många som är så här, den där har jag, eller jag tror jag har den här. Lite så, som var här. Men det är också så här en ganska, i och med att han gjorde så extremt mycket, så tycker jag litografierna, han gjorde ju runt, kanske totalt upp mot 800, via 600, alltså olika motiv i samlingen här. Och det här är ju bara, vad är det, 45 tror jag. Så det här är ändå en liten andel, men man kan ändå se liksom hur tematiken förändras och även estetiken till viss del. Och de här är från början av 60-talet, och då var han fortfarande lite mer försiktig i sitt måleri. De här skämtsamma gubbarna, om man säger, de fanns inte i måleriet, utan det var liksom mer abstrakt, och kanske han ansåg det mer seriöst på något sätt, medan han kunde så här gå loss lite mer på litografierna. Men sen så var det något som hände, som att, men den här kallade han för den första kvinnan, och den är från 60-61, och det är första gången som det både är de här vilda färgerna och att det är en figur i. Så att han höll samtidigt på med de här ganska skämtsamma, nästan som liksom, skämtteckningar, medan måleriet länge såg ut liksom, ja, men i några år i alla fall höll sig mer så. Och sen efter det så vart det väldigt mycket. Till exempel den här som heter den första kvinnan i utställningskatalogen, den i efterhand så bytte han namn på, så att den heter Voluspa, heter hon väl, den här kvinnan i Eddan. Jag tror det är Voluspa om jag säger rätt. Så det var också att han så här i efterhand ibland ändrade titlar också, så att det skulle passa in. För en del av det kan man ju bara säga, men det är tre gubbar. Men det är ju mycket titeln då som kanske ger tematiken. Ja. Och sen det här samiska blev också allt mer, och han var ju själv inte same. En del tror jag att han hade samiskt påbrå, det hade han inte. Så det är också en så här problematisk aspekt att han verkligen approprierade den samiska kulturen extremt i sin konst, och gav intrycket av att han var väldigt djupt förankrad i den. Så.
Varför har ni döpt utställningen till Bärsärk?
Bärsärk. Ja, men det är också ett viking, i och med att han är ju känd mycket för asagudan, den här vikingkopplingen. Och jag tänkte lite på Bärsärk som det här att man skickar ut en ensam krigare. Att också att Bengt Lindström blev oerhört påhejad från de här, bland annat de här som tidigt hade investerat i hans konst, som såklart ville att han skulle bli den nya Pablo Picasso. Men om man tittar på hur han omskrivs i tidningarna till exempel på den här tiden, så är det liksom vår konststjärna på den internationella himlen. Alltså det är lite så här som man skriver om atleter eller sportsmän. Alltså någon som går ut och liksom representerar oss. Att alltså det fanns en så här lokalpatriotisk. Men sen också att gå bärsärk är också lite att jag tänker att han gick bärsärk med måleriet också.
Bärsärkagång,
ja men precis. Ja, sen var han ju också en vild person, alltså privat, eller både hans image men också hur han var som person, så var han ju lite bärsärk. Alltså, det är också intressant att det är många som lite så här gullar till honom. Men jag tänker som de här bilderna i mitten, det var hans eget, det är ur hans eget jubileumsalbum. Han gjorde en utgåva för sin egen 50-årsdag, och då är det liksom, titlarna är så här, De okända barnen, Bordellmamma, så här, Samer som festar. Alltså, det är mycket så. Alltså, också i, det är inte så att det är gömt långt ner. Det är ganska, ja, men att man har liksom velat så här, jag vet inte, kanske släta till det också lite grann ibland.
Och han skulle ha fyllt 100 år i år?
Ja, precis. Så i höstas skulle han fyllt 100. Så det är därför vi gjorde den här jubileumsprogrammet då. Men också i museetsamlingar finns det ju då 1200 drygt föremål, inklusive bland annat affischer. Sen kataloger och sånt som ligger i den här stora montern, det är utöver de här 1200 sakerna. Så det är liksom från referensbiblioteket. Jag flyttade tillbaka till Sundsvallstrakten på slutet och blev kanske ännu mer folkkär. Han var ju väldigt folkkär redan innan. Men då var det Yet och så var det och Tången i Ånge och allt där. Och jag tycker det var kul med lite så här, ja men ni vet lite så här Finlandsfärg i lyx, tänker jag mig att det är med de här montrarna. Att det är någonting med den här tiden och hur de här produkterna är gjorda och så. Och det var ju också så, han var ju otroligt folkligt populär men inte så populär bland insatta konstmänniskor egentligen.
Om man kommer hit som synskadad kan ni erbjuda audioguide eller någonting att lyssna till när man går runt i utställningen?
Alltså vi har väldigt dåligt med det. Men man kan ju be att någon av oss i personalen berättar. Jag tror det är det vi kan erbjuda nu.
Och boka i förtid alltså.
Det finns också några, vi har gjort ett digitalt samtal som ligger på YouTube där man kan få ut av och lyssna på det samtalet också mellan mig och Elin Lundin som är antikvarie här.
En annan utställning just nu på Västernorrlands museum är Art brutt från Gådjo av Harald Boström. Och den kommer att visas fram till den 15 mars.
Ja, men Harald Boström, vi kallar den för Art brutt från Gådjo. Art brutt var ju den termen för konst som skapades vid sidan om den etablerade konsttraditionen kan man säga. Och från fängelser, mentalanstalter och så vidare. Och Harald Boström är som en lysande stjärna från vår region på den typen av salingskonst. Och många har ju sett de här utställda på närsjukvården i Härnösand tidigare. De har tillhört medicinhistoriska föreningen och har övergått då i Landsmuseets ägo. Och det var väldigt kul att få låna in också målningar från er samling.
Och alla de här tärta figurerna och djuren, de är i olika montrar. Det finns också stubbar som man kan sitta på mellan de här olika montrarna. Montrarna är alltså i brösthöjd och placerade på olika ställen i rummet. Det var Linnea Therese Dimitrio som guidade runt på utställningarna på Västernorrlands museum. Vill du komma i kontakt med personalen för att boka en guidad tur? Ring 0611 886 00 tisdag till söndag mellan 10 och 16. Eller e-posta hej@vnmuseum.se.